Kul att få predika. Jag har inte predikat på jättelänge, känns det som. Jag ska försöka inte hålla på för länge bara för det. Bara för att jag tycker det är kul. Vi är inne i en serie som vi kallar för Skickade. Om att vara, eller bli, att vara en missionell församling. Det vill säga en församling som har uppdraget i centrum. Gud är en Gud som håller på att rädda världen, eller hur? Gud håller på att rädda den här världen, eller hur? Ja, bra. Vi kör lite interaktivt. Ni får vara med och svara och så här. Det är kul. Gud håller på att rädda den här världen. Vänd dig till någon som sitter bredvid och säg det. Gud håller på att rädda den här världen. Så när vi pratar om att evangelisera eller gå ut och berätta om Jesus eller göra lärjungar som vi ska prata om idag, då är inte det något extra eller något så här, ja, lite specialgrej som vi ska göra. Det är det Jesus, det är det Gud håller på med hela tiden, eller hur? Att rädda den här skapelsen som har fallit i synd och fördärv. Och det har han gjort genom hela världshistorien, och han håller på hela tiden att rädda människor från undergång. Och när vi då som församling, när man blir kristen, när man blir en lärjunge till Jesus, då är man med på det. Det är det man signar upp på. Då är jag med i Guds räddningsprocess för den här världen. Förstår ni? Då är man skickad ut i den här världen. Jesus säger det: som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Bra, nu var ni med. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Så är vi en lärjunge till Jesus, då är vi sända, vi är skickade av Gud. På uppdrag. Eller hur? Yes. Skickade som väldoftande Kristusbrev. Det är vackert. Paulus talar om att vi ska vara som en väldoft, och vi ska vara som ett brev, liksom ett Kristusbrev. Jag minns när jag var ung, jag bodde i Orsa. Jag var kär i en tjej som hette Linnea Hassis. Hennes pappa hette också Hassis i efternamn. Ola Hassis hette han. Ja. Han har vunnit Vasaloppet. Det är ju stort. Och hans bror har vunnit det 2 gånger. Jag har nämnt det här någon gång förut. Men jag var så kär i Linnea, och vi gick i samma teatergrupp. Och en dag så fick jag ett brev av henne. Ett kärleksbrev. Och så när jag öppnade, eller redan när jag fick det, så kände jag: det här doftar gott. Hon hade sprayat parfym på brevet. Ni som håller på med sms och grejer. Och det är ingenting mot att få ett väldoftande kärleksbrev från Linnea Hassis. Så det är en vacker bild. Och jag tänker att det är precis det vi behöver vara, tror jag också. Som kyrka, när vi pratar om det här. Det handlar inte om något aggressivt ut och bara inta och liksom... Ibland pratar vi på det sättet, och jag kan förstå bilderna av det också. Men det blir lite destruktivt i hur det talas om. Utan vi ska komma som väldoftande Kristusbrev. Jesus kom alltid underifrån, eller hur? Som en tjänare. Och det doftar gott. Och jag pratade om det förra terminen. Hade vi en annan serie där vi hade ett fotavtryck med blommor runt. Som handlar lite om: vad är det vi som kristna lämnar efter oss? Vad är det för spår? Vad är det för doft som följer i våra fotspår? Det är viktigt att ha med sig när vi pratar om detta. Och idag är temat för predikan: lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar. Magnus frågar: ska det se ut så där? Den har liksom kapats i slutet. Ja, men det pågår ju för evigt. Det var ju det jag ville visa. Det håller på. Det är det ni ska tänka när ni läser här. Det bara fortsätter. Lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar. Jesus samlade... Gud, Fadern, sände ju Jesus, eller hur, till jorden. Han föddes som en bebis i Betlehem. Ni kommer ihåg julen, det var inte så länge sedan. Det är färskt i minnet. Han växer upp. Han är en profet, han är en lärare. Han är Guds son. Han är Messias, den som skulle komma. Och så samlar han människor, eller hur? Han går runt och säger: kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och andra grejer, säger han. Och han samlar framförallt ett gäng på 12 personer. Som går med honom, som är hans lärjungar, som vi säger. Det betyder typ elever. De som skulle lära sig av honom. Vi har varit på skidresa nu med familjen. Då får man ju verkligen känna på det här med lärjungaskap. För vi har inte åkt skidor med våra barn förut. Och min Linda har inte heller åkt så mycket skidor förut. Men då får man visa lite först. Och sen testa dem. Och sen tar det en halv dag typ och sen är de bättre än en själv nästan. Det är så det funkar. De lär sig jättesnabbt. Men man får visa, man får instruera och så kan man, så börjar de och sen blir det störtlopp de första och så får man ge lite tips och visa att du behöver svänga liksom. Då går det bättre. Om du ska sen upp i en större backe, då kan du inte bara åka rakt, för då kommer det vara ganska farligt liksom. Okej, så får de lära sig svänga och så lär man sig det och så kan man gå upp i en större backe, eller hur? En del av er har varit med om det här. Det är vad lärjungaskap handlar om. Och det är så Jesus gör. Han samlar 12 stycken och han går med dem och han gör saker först. Han visar, han gör under, han möter människor, han predikar. Och sen skickar han iväg lärjungarna och säger, nu, eller de får göra tillsammans med honom. Och sen får de gå själva och göra. Liksom. Han skickar iväg dem och säger, kom tillbaka och så samtalar man vad ni har gjort. Och så pratar de och lärjungarna har lite frågor. Och liksom. Men de utvecklas, de växer, de är jätteglada. Man märker, och de är frustrerade ibland, för nu det går inte. Sen de åker skidor också. Helt plötsligt ligger något barn där bara skriker, jag ska aldrig mer åka skidor. Liksom. Så kan det kännas i det kristna livet också. Men man växer. Och lärjungarna växer. Och de lär sig. Och Jesus samlar ju ytterligare några. Det finns ju fler som finns i kretsen kring Jesus. Liksom, när han drar runt och det han predikar för människor. Och det är tillfällen många. Liksom. Men en av de här 12 som han har samlat, det är ju Petrus. Och Jesus andas på dem och säger, ta emot helig ande. Och så sänder han ut dem med orden, gör alla folk till mina lärjungar. Och när Petrus sen då predikar på pingstdagen, när anden har fallit. En av de här 12 som har varit med Jesus, som har sett, han börjar predika om Gud. Han berättar om gamla testamentet. Liksom, eller det som Gud har gjort i forna tider. Och han talar om att i Jesus finns räddning. Och massa människor kommer fram och säger, hur ska vi bli räddade? Och så ber de för dem och de får ta emot den helige ande och de får ta emot Jesus. Och det står att den dagen så var det 5000 människor som förenade sig till dem. Puff, en explosion liksom. Helt plötsligt är det jättemycket fler. Från att ha varit 12 då, eller säg 120 eller kanske några fler. Så är de plötsligt 5000 som tror på Jesus, som är lärjungar till Jesus. Och de här, de börjar berätta för andra som berättar för andra som berättar för andra. Jag har gjort det här förut, men jag är så fascinerad av den här, att det är så det går till. Människor berättar för människor. Och de går tillsammans med varandra. De lär varandra vad det är att vara en efterföljare till Jesus. De lär människor i romarriket som var väldigt egoistiskt. Det handlar om att upphöja sig själv väldigt mycket. Och så här. Ganska likt vår tid på många sätt. Men de lär människor en annan väg. Ja, men vi kan hjälpa varandra istället. Vi kan leva ödmjukt. Vi kan leva i gemenskap. Vi kan dela med oss till de fattiga. Och människor dras till detta liksom. Och folk blir helade och folk blir upprättade. Och man berättar och nya lärjungar kommer till och det växer. Och sen går åren liksom. Och det förs längre upp i Europa och den här rörelsen sprider sig. På 800-talet så kommer en snubbe som heter Anskar till Sverige och börjar berätta här. Liksom. Kanske hade det kommit lite tidigare från andra håll också. Börjar man se nu. Men han var en viktig del i alla fall i att föra in evangeliet i Sverige. Och han berättar för folk, som i sin tur berättar för folk, som berättar för folk, som berättar för folk. Och det sprider sig, han kom ju till Birka, Stockholm, där liksom, och sen sprider det sig hitåt. Och kanske samtidigt uppifrån, nerifrån Skåne kommer det upp. Liksom, och det kommer kristna människor hit. Och till slut är det någon som berättar någon gång på 1900-talet. För ett par som får ett barn. Som heter Sigbritt och så berättar de för henne om Jesus. Och hon växer upp och hon får egna barn och ett av dem heter Steven. Och så berättar hon för honom om Jesus och han blir en lärjunge till Jesus. Och sen blir Steven scoutledare i Salemkyrkan. Och han är på scoutläger på Sundsvik och det sitter massa barn där. Ett av dem heter Linda Jordeskog. Malmqvist heter hon då. Och hon får höra om Jesus och hon får be en bön tillsammans med Steven. Och hon får ge sitt liv till honom, till Jesus. Och blir en lärjunge. Och sen går åren för henne, hon börjar på gymnasiet. Och då kommer det någon skatare in i hennes klass där som hon inte känner. Och kommer fram till henne efteråt och frågar, du sa att du var kristen, vad menar du med det? Så berättar hon för honom om Jesus. Och så fick jag bli en lärjunge till Jesus. Och sen har jag berättat för andra. Och den här kedjan. Av lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar. Den är ju obruten från Jesus själv fram till idag. Eller hur? Ibland gör Gud ingripanden och folk lär känna Jesus utan att ha hört någon berätta. Kanske bara läst i Bibeln. Men då är det ändå lärjungarnas ord de läser så att säga. Och Jesu ord. Men det finns en kedja som pågår av lärjungar som gör lärjungar. Jag tycker det här är så vackert. Jag blir berörd av det varje gång jag tänker på det. Okej, en annan bild. Vi går tillbaka igen till urkyrkan och så hoppar vi fram till år 100. Ungefär 70 år efter vår herres död. Då räknar man med, det här är Rodney Starks siffror, han är en amerikansk sociolog och religionsvetare. Och han säger själv att det är lågt räknat. Men säg att det fanns runt år 100 cirka 25 000 kristna. Okej? Så hoppar man fram då 200 år till år 300. Nu skulle jag göra en poäng av. Kan ni gissa hur många kristna det fanns då? Är det någon som kan gissa? Utan att titta. Nej, jag ska. Då fanns det 20 miljoner kristna räknar man med. Så på 200 år så går det från 25 000 till 20 miljoner. Är ni med på den extrema liksom utvecklingen? Och det här säger folk som forskar kring detta, kristen eller inte, att det är en exceptionell tillväxt av en rörelse. Och man kan säga då runt år 100 då bodde det 40 miljoner i Rom ungefär. Och år 300 bodde det 60 miljoner. Så den ökningen var inte så jättestor. Det ökade från 40 till 60 med 20 miljoner då. Befolkningsmängden. Men de kristna ökar från 25 000 till 20 miljoner. Hur gjorde de? Hur lyckades de med det? De hade dessutom en del hinder. De hade inte några byggnader egentligen som de fick använda. De sågs i templen ibland sådär och... Men mest var det i hemmen. Det fanns liksom inga kyrkbyggnader som rymde stora mängder. Och ofta fick de inte låna de officiella byggnaderna heller. För att tron var inte laglig. Den var ibland på sin höjd tolererad vissa tider. Men inte liksom accepterad och inte tolererad. Utan de var snarare förföljda. Många gånger blev de torterade. Och de fick fly sina hem. Och ja, ni vet alla historier. De hade inget internet. Så de kunde liksom sprida sitt budskap så. De hade inga anställda. I kyrkorna. Inga liksom anställda pastorer eller administratörer eller något annat. Inga ungdomsgrupper som hade stora skidläger och sånt. De hade inte ens Bibeln. Det är lite intressant. Inte så här som tryckt bok. De hade berättelserna. De var berättelsernas folk. Men de hade inte boken. Den skrevs ner senare. Breven hade de väl som cirkulerade lite sådär från Paulus och lite andra skrifter. Men inte liksom så som vi känner Bibeln. Det är ganska intressant också. Hur gjorde de? Hur lyckades de med det här? Man kan ta ett liknande exempel. Nu har inte de siffrorna här. Men om vi tittar på vad som har hänt i Kina den senaste tiden. Så är det en liknande explosion faktiskt av den kristna rörelsen. Kristna kyrkan har funnits i Kina länge. Kanske så långt tillbaka som från aposteln Thomas. Tror man tog sig dit liksom. Och den kyrkorörelse som fick starkast grepp i Kina. Det var den romersk-katolska. Och den har funnits där liksom i många, många år. Men inte varit så stor. Det har varit en liten del liksom. Och sen blev det revolution. Mao Zedong kom och vände upp och ner på hela Kina. För 60 år sedan cirka är det väl. Och då räknar man med att innan det, eller runt den tiden, då fanns det ungefär 2 miljoner kristna. Och nu då, 60 år senare, under den här tiden där i början i alla fall framförallt var det var förbjudet att vara kristen. Det var väldigt motarbetat av kommunismen. Liksom. Och idag är det lagligt, men det är inte helt enkelt. Liksom. Man vill helst inte att staten ska veta om det, liksom, att man är kristen. Idag finns det 120 miljoner kristna. Så från 2 till 120 på 60 år. Så har kyrkan i Kina växt. Med lite samma förutsättningar. Att de har inte liksom fått tillåtelse att vara för många i stora grupper. De har inte fått vara i byggnader. Och de har varit förföljda. Och så vidare. Hur lyckades de? Och hur lyckades det den första tiden här med kyrkan? Varför blev det så? Kan ni vända emot varandra när ni sitter, 2 och 2 eller 3 och 3? Och så funderar ni fram några bra förslag på hur lyckades de med detta? Kan ta nästa bild. Hur gjorde de? Okej. Har ni några bra förslag? Vad gjorde de? De bad. En bra grej. De evangeliserade. Mm. Levde Guds ord. Mm. De var ledda av Guds ande. Älskade sina medmänniskor. De stod upp för Jesus även under förföljelse. Martyrskapet är stort i Kina. Mm. Det gick från mun till mun. Mm. Vad sa du? Under och tecken följde. Mm. Ja, bra. Och man kan sitta och prata om det här jättelänge. Jag tycker det är superintressant. Och det är rätt svar allting, det ni säger. För det är ju så. Det var säkert massa olika saker. Men ibland kan jag tänka så här, men vi ber ju också. Och vi vill ju evangelisera och vi gör. Och så här, men man ser inte riktigt. Så här, vad är? Hur? Eller är det bara en tillfällighet? Var det bara att Gud just då ville se en stor tillväxt och därför skedde det? Liksom? Jag vet inte. Men jag tror att en nyckel i det som är, det är just det vi pratar om idag. Att det var lärjungar som gjorde lärjungar som gjorde lärjungar. Alltså alla är med. Är ni med? Så som vi har byggt upp det här så talar det ganska tydligt rent estetiskt hur vi har byggt upp den här salen. Och det är inte bara i salen utan i kyrkor överlag. Här framme står jag, där sitter ni. Jag ska liksom förmedla någonting, jag ska berätta någonting, jag ska informera. Det liksom signalerar på något sätt att här framme står den som vet typ och så sitter ni och lyssnar och så här. Alltså det, och så är det ju inte. Alltså, men vi har på något sätt hamnat i ett system som ser ut så. Men för dem som inte hade de lokalerna och inte de så här, jag tror det var mycket mer platt liksom och alla var med. Är du en lärjunge så är du ju en lärjunge som gör lärjungar. Det är inte så att jag är en lärjunge som har en pastor som gör lärjungar ibland. Eller hur? Utan om jag är en lärjunge, då gör jag lärjungar. Part of the deal. Och jag säger inte det här för att liksom bara lägga mer bördor på oss eller sådär. Utan jag tror att det finns en befrielse i det här. Att kunna hitta vad det innebär att alla är med. För när alla är med, då kan det börja växa exponentiellt. Vi kommer snart till det. Men jag skulle vilja säga så här. Varje troende har potential inom sig till att förvandla världen. Varje troende har potential inom sig till att förvandla världen. Då tänker du kanske, då måste jag ju bli typ president eller någonting så att jag har stort inflytande. Nej, vi förvandlar världen genom att möta en annan människa i taget. Eller hur? Det är så världen förvandlas. Och varje troende har potential inom sig att förvandla världen. Om du tror på evangeliet och har den helige ande så har du allt som behövs. Jag hörde en som har jobbat i Kina som sa att i Kina så när du blir kristen, när du blir en lärjunge till Jesus så ganska snart, något av det första man får höra är ah, men kul, då ska du snart plantera en kyrka. Och vi kan ju känna så här, what? Det känns ju jättesvårt när vi tänker då på vår organisation. Oh, då ska man ha en styrelse och vi ska ha en byggnad och vi ska ha en ekonomi och vi ska liksom ha årsmöten. Och man börjar tänka på allt. Liksom. Ska jag starta det? Det kommer ju ta hela mitt liv. Liksom. Men när de tänker kyrka, då är det mer så som vi tänker huskyrka. Ja, men samla 5 av dina vänner och så delar du evangelium med dem. Boom, där har du en ny kyrka. Och så växer den. Och när man kanske blir 12, då kanske man är tillräckligt många så att 2 av dem som är de bästa lärjungarna, då skickar vi ut dem så att de kan starta en ny. Och så växer de. Förstår ni? Alltså det är ett annat sätt att tänka. När vi tänker kyrka så tänker vi det här. Byggnad och struktur och olika grejer. Men de tänker kyrka. Ja, men det är ju människor som tror på Jesus. Och det gör ju vi också, men ni fattar. Vi behöver nog mer och mer träna oss i det. Ett ekollon har ju potential i sig. Det är litet, men det har potential i sig för ett träd, eller hur? Och ett träd har potential i sig för en skog. Och precis så funkar det med lärjungaskap också. Varje troende har potential inom sig. Jesus säger riket är som ett senapskorn. Och han säger riket är inom er. Eller hur? Och hur är det med senapskornet? Det är det minsta av alla frön. Men det växer upp. Oh, och det blir stort. Och det kan ge skugga. Guds rike är som en surdeg. Som en kvinna bakar in i ett bröd. Vad händer? Det jäser. Till slut är hela degen, hela brödet genomsyrat. Det börjar i det lilla och det växer och blir stort. Varje troende har potential inom sig att förändra världen. Nu ska vi läsa Guds ord. Om ni har Bibeln med er så kan ni ta upp era biblar och slå upp Apostlagärningarna 4. Jag vet att det är lite svårt att läsa. Det såg bättre ut när jag satt i ett mörkt rum hemma igår kväll och gjorde de här bilderna än vad det gör i ett ljust rum här. Men jag säger det igen. Det står Apostlagärningarna kapitel 4, vers 1-22. Och det här är Guds ord, eller hur? Det håller vi högt och vi tror att det förvandlar oss. Är ni med på det? Bra. Så öppna era hjärtan och ta emot det Gud vill säga. Medan Petrus och Johannes fortfarande talade till folket kom prästerna, officeren vid tempelvakten och saddukeerna fram till dem. De var mycket upprörda över att de undervisade folket och utifrån Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. Därför grep de Petrus och Johannes och satte dem sen i fängelse över natten eftersom det hunnit bli kväll. Men många som hade lyssnat till budskapet började tro och antalet troende hade nu stigit till omkring 5000 män. Följande dag samlades de högsta styresmännen och folkets ledare och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där, liksom Kajafas, Johannes, Alexandros och alla övriga från översteprästens släkt, ni vet. De lät sedan hämta Petrus och Johannes och frågade dem: genom vilken kraft och i vems namn har ni gjort det här? Då fylldes Petrus av den helige ande och han svarade dem: ni styresmän och ledare för folket, om vi idag frågas ut om en god gärning mot en handikappad man och på vilket sätt han blev frisk, ska både ni och alla andra i Israel veta att det är i Nazaren Jesu Kristi namn som den här mannen står framför er fullständigt frisk. De har alltså botat en man som var sjuk. Jag skulle ha sagt det innan så ni var med på storyn. Det är det som har hänt och det är det som har upprört bland annat. Och att de undervisar om uppståndelsen från de döda. Men här står mannen framför dem fullständigt frisk. Ni korsfäste Jesus, men Gud uppväckte honom från de döda. Han är den sten som inte dög åt er byggnadsarbetare. Den sten som inte dög åt er byggnadsarbetare har blivit en hörnsten. Räddningen finns inte hos någon annan och det finns inget annat namn bland människor under hela himlen som kan rädda oss. När de såg hur modiga Petrus och Johannes var och att de tydligen var vanliga enkla människor. Säg vanliga enkla människor. Det är nyckeln i den här versen. Utan högre utbildning blev de mycket förvånade. De visste bara att dessa hade varit tillsammans med Jesus. Men eftersom de kunde se mannen stå där bredvid dem fullt frisk kunde de ingenting säga. Därför skickade de ut dem ur rådsalen och började diskutera med varandra. De sa, vad ska vi göra med de här människorna? Vi kan ju inte neka till att de har gjort ett stort tecken. Och alla i Jerusalem känner redan till det. Men vi kanske kan hindra dem från att det sprids ännu mer bland folket. Vi varnar dem för att i fortsättningen tala till någon mer i det namnet. Sen kallar de in Petrus och Johannes igen och befaller dem att aldrig mer tala eller undervisa i namnet Jesus. Men Petrus och Johannes svarade: tänk efter själva. Om det är rätt inför Gud att lyda er istället för honom. Nej, vi kan inte låta bli och berätta om allt det som vi har sett och hört. Då hotade rådet dem än en gång, men släppte dem sen. De visste inte hur de skulle straffa dem, för alla hyllade Gud för det som hade skett. Mannen hade blivit botad genom detta tecken. Mannen som hade blivit botad genom detta tecken var nämligen över 40 år gammal. Fattar ni vad gammal han var? Men han blev botad i Jesu namn. Jag gillar den här berättelsen. Och den har mycket att lära oss, tror jag. Om lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar. Och vad som får en rörelse att fortsätta växa. För det första, som vi sa, de var, ja, det här är en annan översättning, vanliga olärda människor, vanliga enkla människor, står det i vers 13. Hur många här känner sig som en vanlig enkel människa? Upp med hand. Bra! Då kan du vara en lärjunge som gör lärjungar, som gör lärjungar, som gör lärjungar. Det är det som är grejen. Det är vanliga enkla människor. Men vad då? Det finns ju fullt av vanliga enkla människor som inte gör lärjungar. Jo, en annan nyckel är ju vers 8. Anden kom över dem. Den heliga ande kom över Petrus, står det. Och då kunde han berätta på det och svara på det här sättet. Och den heliga ande var ju över dem när de bad för den sjuke mannen. Och vad gjorde de? Jo, men de vittnade om Jesus. Vittnesbördet om Jesus, vers 10-12. Då ska både ni och alla andra i Israel veta att det är i Nazaren Jesu Kristi namn som den här mannen står framför er fullständigt frisk. Räddningen finns inte hos någon annan, och det finns inget annat namn bland människor under hela himlen som kan rädda oss. Det är Jesus det handlar om, och det är det de hela tiden visar på. Det är inte oss, det är inte vi, vi är inte några speciella. Visst, Guds ande är över oss. Wow, superhäftigt. Men kolla, det är Jesus som har gjort det här. De pekar hela tiden på Jesus. Och inte på sig själva. Vittnesbördet om Jesus. Och det är så viktigt i alla Jesusrörelser. Varje gång när Guds rike går fram så är det för att det handlar om Jesus. Och honom som korsfäst och uppstånden. Men det är också kraften i evangeliet och kraften i anden. Det här helandet blev ju en viktig del. De såg mannen stå där. Och han var frisk. Så om du är en vanlig, enkel eller olärd människa, men du tror att Gud, Guds ande kan komma över dig och att du har vittnesbördet om Jesus, du känner till, du har läst om Jesus, du vet att Jesus är Messias, du vet att Jesus är den som ger räddning, då har du något att komma med. Okej? Och det är inte lite. Det kan förändra världen. Ett bibelord till, Johannes 1. Johannes evangelium kapitel 1. Det är också ett av mina favoritställen i Bibeln, så jag har säkert predikat om det många gånger. Men nu läser vi det igen. Jag ska inte prata så länge om det, men från vers 40-47 så står det. Nej, jag börjar tidigare. Jag läser från vers 38. Jesus har samlat lärjungar, och så står det: när Jesus vände sig om och såg att de följde efter honom frågade han dem: är det något ni vill? De svarade: rabbi, det betyder mästare, var bor du? Då sa Jesus: kom med mig och se. Och så gick de med honom till den plats där han bodde. Det var runt 4-tiden på eftermiddagen. Och de stannade sedan hos honom den dagen. Okej, det här är folk som precis har mött Jesus. Det är som när mina barn precis har fått på sig skidorna. Liksom. Man kan inte se mycket än. De har bara sett Jesus, men de har fattat någonting. Här är någonting. Liksom. Barnen har sett backen och fattat att det här kan bli kul. Liksom. De har sett Jesus och tänker, det här är något. Den ena av de två som hade hört vad Johannes sa och sedan följt efter Jesus, det var Andreas, Simon Petrus bror. Denne letade först reda på sin bror Simon och sa till honom: vi har funnit Messias. Okej, de har precis sett honom. De har inte sett särskilt mycket av vad Jesus kan, så att säga. Men ändå, bara, vi tror att han, det är Messias. Kom! Så lite behöver man veta för att göra lärjungar. Är ni med? Vi har funnit Messias. Och han tog med sig honom. Alltså han hämtar sin brorsa. Så tar han med sig brorsan. Kom! Så tar han med sig honom. Vart då? Jo, till Jesus. Och Jesus såg på honom och sa, du är Simon, Johannes son. Men du ska kallas Kefas. Det betyder klippa, Petrus. Jesus bara, direkt bara profeterar över honom. Talar ut en ny identitet över honom. Ger honom nytt liv, ny riktning i livet. Liksom. Allt händer jättesnabbt här. Varför? Jo, för att någon som hade sett Jesus, en enkel människa, går till sin bror och säger, jag har hittat Messias, kom med och se. Han säger inte, kolla på mig, wow, jag känner Messias. Utan han säger, kom och se. Så tar han till Jesus. Det är det handlar om, att göra lärjungar, eller hur? Inte ta människor till oss själva, utan till Jesus. Mm. Dagen därpå tänkte Jesus gå till Galileen och då träffade han Filippos. Och så sa han till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, Andreas och Petrus hemstad. Och så samma grej igen typ. Filippos går därifrån då, och så fann han Natanael. Och så sa han till honom, vi har funnit honom som Mose lag och profeterna talar om. Jesus, son till Josef från Nasaret. Okej, han har precis mött Jesus. Han har inte gått en 4-årig evangelistskola. Han har sett Jesus. Och Jesus har sagt, följ mig till honom. Vi vet inte, han kanske sa mer saker också. Men det har inte gått lång tid i alla fall. Han har varit där en stund med Jesus. Och då går han direkt till sin kompis, eller vad han nu är, Natanael, i alla fall, och säger, kom. Vi har hittat han som Mose och lagen skriver om. Liksom. Han är här nu. Okej? Okay? En vanlig, enkel människa som gör lärjungar på ett väldigt enkelt sätt. Genom att ta honom till Jesus. Och detsamma med Natanael. Jesus börjar tala in i hans liv. Han profeterar över honom. Hans liv förvandlas. Det är det som händer hos Jesus. Vem ska du hämta och ta med till Jesus? Linjärt eller exponentiellt, ni som gillar matte, om vi tar nästa bild. Många gånger, det röda strecket visar på en linjär utveckling. Det vill säga, det ökar lika mycket hela tiden. Det blåa, det visar på en exponentiell utveckling. Det vi ofta gör i kyrkan, återigen för att knyta den här bilden, är att jag eller någon i mina skor står här och så ska man prata för er. Och i bästa fall så kommer någon till tro på Jesus. Liksom. Och det är jättekul. Amen. Och så en till då som kommer med. Och så kanske nästa söndag, i bästa fall, så är det någon ny som kommer till tro. Och så sätter man in den i högen här med er andra. Liksom, och så växer den här högen av folk. Liksom. Det är ett sätt att se på kyrka. Det är ganska linjärt. Det som är i det linjära kan det ju då och då ske explosioner. Som på pingstdagen. 5000! Wow! Det blir liksom en boom. Men om Petrus skulle ha behövt fortsätta att varje gång nå 5000 människor. Vet ni hur lång tid det skulle ta för honom då innan de var så där många som de var år 300? 4000 gånger skulle han behöva vara med om samma grej då. Att 5000 kommer till tro. Det är svårt att tänka. Men om man istället tänker exponentiellt. Som Peter Stenman när han var här och undervisade. Om vi istället för tänker att det är jag som ska predika varje söndag. Och då kanske någon kommer till tro. Så tänker vi att alla ni som sitter här i veckan. Pratar med era vänner. Berättar om Jesus. Tar era vänner. Brorsor. Mamma, pappa, släktingar, kusiner, arbetskamrater, vem det nu kan vara, till Jesus. Då blir det exponentiellt. Då växer det på ett helt annat sätt. Och det blir mycket mer effektivt. Och det blir mycket mer roligt. Och alla får vara med. Men vi behöver tänka om här. För vi är så fast i att det är ju pastorn som ska. Eller det är den anställde som ska. Eller det är de där specialevangelistgubbarna som ska. De som gillar att stå på torget och spela gitarr. Men det är inte det handlar om. Det handlar om våra liv, de människor vi möter. Om Andreas kan säga efter en dag att ha träffat Jesus till sin brorsa, vi har sett Messias, kom med, kom med. Då tror jag du kan det. För du har hört mer än vad han har hört. Eller hur? Du har varit med om mer. Och jag är så frestad många gånger. Alltså det finns alltid en frestelse i det här stora och explosionsartade. Man tänker på pingstdagen och så tänker man, wow, 5000, wow, jag vill vara med om det. Tänk om vi fick se det här. Och det hade varit jättehäftigt och jättekul. Men om inte de 5000 då, eller åtminstone en stor del av dem, sen hade fortsatt att själva nå andra, då hade det bara varit ett litet fyrverkeri liksom. Det hade inte varit någonting egentligen. Och jag kan tänka så, tänk om vi kunde ha ett stort möte och vi samlar massa människor. Ja, man luras och fastnar i det där sättet att tänka. Någon gång när jag har predikat på New Wine och man bara tittar ut och ser, det är massa folk här, liksom, vilken grej. Och så får Gud bara påminna mig, men det är inte det som är grejen. Och jag har märkt i mitt liv att de gångerna som verkligen betyder någonting, det är när jag får sitta ner med några stycken. Vi hade en huskyrka för några år sedan där flera människor kom till tro. Kommer ni ihåg Rahil och Gaffar? Han heter Martin nu för tiden. Det hände jättemycket runt om. Det var ganska likt det här. Han blev helad väldigt mirakulöst från en grej liksom. När vi bad och vi kunde knappt kommunicera liksom. Och hon kom dit dagen efter och berättade att han har blivit frisk. Och vi fattade nästan inte vad som hände. Och det var lite konflikt mellan dem. Och de skulle typ skiljas, trodde vi, eller kanske inte. Och så bad vi och det hände saker. Och sen hittade de tillbaka till varandra. Och så hittade de Jesus i all den här kaosen. Och de växte. Och de blev lärjungar. Och de hade inget att göra på kvällarna. Så de satt och läste Bibeln hela familjen på golvet. På Resta. Och de lärde sig vem Jesus var. Nu bor de i Ljungskile. Milad, äldsta grabben, han är med som ungdomsledare i teamet där i församlingen. Liksom. Och de älskar Jesus. De har fått ett barn till också. Men den tiden, alltså, när vi sågs, och det var fler saker som hände med oss i den gruppen och med andra som kom till. Och när de kom till så kom andra till och de bjöd med sig någon vän som bjöd med sig någon. Och det händer saker, organiskt, exponentiellt. För alla var med. Vi var engagerade. Jag har haft alfakurser. Vi har kört alfa många gånger här. Den största alfakurs vi har haft kanske har varit på 20 personer någon gång. Om vi ska kolla igenom alla år vi har haft alfakurser. Och då tycker man, wow, det är jättehäftigt, 20 personer som sitter här liksom. Men då är det ändå någon pastor då som ska leda det. Och som ska, man har samtalsgrupper i för sig, det är alfas styrka. Men sen ändå, liksom, ja, vad händer sen och hur går det vidare? De två bästa alfakurserna jag har haft, eller en håller jag på fortfarande. Det är, en hade jag med en klasskompis över Zoom under pandemin, en gammal klasskompis. Som inte, hon bara helt plötsligt ville veta mer om Gud. Den andra håller på nu med två personer här. Och vi har det så bra. Och det är så spännande att se vad Gud gör. Och jag tänker att när vi är klara, då kan ju ni starta en egen. Med andra personer. Ja, men tänk om vi tänkte så kring alfa. Jag ska försöka runda av här snart. Men istället för att jag ska försöka med all min kraft försöka samla 20 personer hit som jag ska liksom undervisa då. Eller någon annan. Tänk om 10 av oss kunde träffa 3 personer var hemma. Det är jätteenkelt nu. Alfa har videoserier man kan sitta och titta på och så samtalar man. Eller titta på ett avsnitt av The Chosen och så pratar man om det. Det är Bibeln, liksom. Nya testamentet på film. Jättebra. Vad skulle hända då? Och om de, alltså om 10 personer träffar 3 var och kör alfa, då är 30 personer som nås. Fast en ganska liten effort för var och en av de 10. För de ska bara träffa 3 av sina kompisar och sitta och prata om Gud. Det är något av det bästa man kan göra. Och de 30 i sin tur tar 3 nya var. Liksom. Då är det 90. Och de 3, då är det 180. Och så, ja, ni fattar. Så lägger man ihop det. Alltså det växer exponentiellt. Och jag tror att vi behöver be Gud om ett nytt sätt att tänka. Och jag vet att många av er redan gör detta och det funkar. Och ibland tänker man, men jag vill, men det går inte riktigt. Eller jag har försökt dela min tro, men det är ingen som lyssnar. Det finns massa olika saker och hinder och hit och dit. Och vi ska be. Vi ska be. Men jag tror att vi behöver sträcka oss efter det. Börja tänka på ett nytt sätt. Några saker att tänka på. Jag har bara skrivit några saker här som jag vill att ni bara, jag läser dem och så kan ni bara sitta och fundera lite. Hur delar jag de goda nyheterna om Jesus med mina vänner eller arbetskompisar eller vad det kan vara? Hur ber jag för en vän som är sjuk? Hur kan jag göra det på ett respektfullt och fint sätt? Hur lyssnar jag in kunskapens ord till en arbetskamrat eller någon annan som jag möter i vardagen? Liksom? Precis som Jesus när Simon kommer så bara säger, ah, men du är Simon men du ska vara Petrus, du ska vara klippan. Hur försvarar jag tron på skolan eller vart du rör dig? När det kommer kritik, hur kan vi lyssna på kritiken och ge bra argument, bra försvar? Hur befriar jag någon från andligt betryck i Jesu namn? Någon som kanske har varit i nyandlighet eller håller på med grejer som man har öppnat upp för mörkret. Ja, men det finns ju frihet i Jesus. Vi kan be. Var fri i Jesu namn. Hur uppmuntrar jag någon annan att göra samma sak? Alltså, hur kan jag lära någon? Hur kan jag få vara mentor till någon som får växa i de här sakerna? En annan bra fråga att ställa sig. Har jag nära relationer med folk utanför kyrkan? Folk som ännu inte är lärjungar. Om du inte har det så är det första steget kanske att lära känna folk. Och det sista, tror jag att Gud vill och kan använda mig till att göra nya lärjungar till Jesus? Tror jag det på riktigt eller lever jag med tvivel om att nej, det går nog med andra men det går nog inte med mig? Så fall behöver du göra upp med det inför din Herre och säga Gud förlåt mig för jag tror faktiskt inte att jag kan. Vi behöver förstå vem Jesus är och hur mycket han älskar oss. Och vi behöver den helige ande. Kan ni komma upp lovsångsteamet? Kan vi bara, jag ber en kort bön och sen kan ni titta på de här eller låta den av frågorna som fastnade hos er. Bara tänk på det en stund. Ställ de här frågorna till dig själv liksom inför Gud som en bön. Jesus, jag tackar dig för att du är vårt hopp. I dig finns det liv och liv i överflöd. I dig finns räddningen, i dig finns frälsningen, i dig finns helandet, i dig finns upprättelsen, i dig finns glädjen, i dig finns friden. Allt det som vi behöver och som den här världen behöver. Gud, vi längtar efter att få se fler som får del av detta goda. Men Gud, du ser också att vi som kyrka i väst allt som ofta misslyckas. För vi har byggt så konstiga strukturer ibland. Förlåt Gud för att vi har gjort det till ett tjänstemannajobb nästan. Gud, låt oss komma tillbaka till folkrörelsen. Låt oss komma tillbaka till gräsrötterna. Låt oss komma tillbaka till att vi alla är ekollon som bär potentialen för trädet och skogen inom oss. Gud, jag ber att vi alla ska få vara med. Om vi inte tror att det är möjligt så ber jag att du kommer till oss nu Gud och bryter den lögnen. Jag ber för den som tvivlar just nu på att man skulle kunna. Och jag ber för dem som känner jag vill inte. Det är jobbigt att prata om Gud för det blir så mycket motstånd. Gud, jag ber att du tar oss vid handen. Andas din ande in i vår näsa och bara säger jag är med dig alla dagar. I tidens slut. Låt inte vår rädsla stå i vägen Gud. Låt oss vara ärliga med den men låt den inte stå i vägen. Du är större än rädslan Gud. Och Herre låt oss på nytt få bli förälskade i dig. Låt oss på nytt få ta emot din förlåtelse och nåd och upprättelse och kärlek och kraft och liv. Kom nu heligande. Och rör vid oss. Jesus. Ska vi stå upp tillsammans? Vi kan börja spela. Och så tänker jag så här. Vi har lite andra bönämnen och grejer som kommer sen. Men nu, jag tror att det här är ett tillfälle nu. Att få ge respons utifrån det jag predikade. Om du känner. Ja, men jag vill vara med. Jag vill vara med i det här. Och jag vet inte hur. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag vet inte vem jag ska prata med än. Men jag vill. Någonting i mig väcker en längtan. Den här kedjan från Jesus via Anskar och Sigbritt och Steven och Linda och till mig. Och jag vill vara med i det. Jag vill också liksom. Jag vill också vara med. Berätta för nya generationer. leda nya människor till Kristus. Om du känner jag vill det, jag skulle faktiskt vilja be dig, kom fram, fall på knä här som ett tecken på att Jesus är min Herre. Det är inte mig det handlar om, det är Jesus det handlar om. Och att falla på knä, om man kan det, om du inte kan så kan du bara stå eller sitta, det går bra det med. Men att falla på knä är också ett tecken på att ja, men jag vill verkligen. Man ödmjukar sig inför Gud. Antingen om du kan falla på knä där du är eller om du vill komma fram och göra det här framme. Så gör vi det tillsammans som ett tecken på att vi vill gå med Kristus. Och vi kan inte välja en person som ska göra det åt oss. Utan det är vi tillsammans, eller hur? Amen. Välkommen fram. Så kan vi förebedjare vara med och bara gå runt och välsigna om folk kommer fram.